Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Längs en grusväg står ett par knotiga ekar i vakt. Deras frodiga trädkronor bildar en båge av grönska. Och fortsätter man under allén av ekar kommer man fram till en enslig gård. Gården är omgiven av gyllene sädesfält som liksom dansar med vinden, likt ett hav av guld. Det är vackert här. Men när man närmar sig gården syns sprickor i fasaden. Murverket ligger i ruiner. Takpannorna har lossnat. Ladugårdens dörrar står och slår i vinden. Längs väggarna kryper kartborrar och nässlor. Och i boningshusets glasveranda har det bildats en stjärnhimmel av skotthål. En gång i tiden var den här gården full av liv. Av barn som sprang över de gyllene fälten i bara fötter. Men nu är det tyst, tomt och trasigt.
Vad känner du för gården i Valsjö?
Jag har ju en sak nu. Jag säger att jag ska bli miljonär. Och när jag är miljonär, då ska jag jämna det med marken. Det har jag alltid sagt. Den ska bort, den gården. Alltså. Den ska inte finnas. Där är inget gott ur den.
På gården reser sig ett rött stall med svart sadeltak. Ett gammalt svinstall. Här inne bodde en gång i tiden gårdens barn.
På vintrarna så sov de där liksom i 11-12 graders temperatur. Och liksom de försökte då hitta massa tecken och filtar och ha på sig. Och man tänkte att det här är ändå 2009 liksom och i Sverige. Det var mycket som inte funkar i den där familjen.
I det röda svinstallet har det hänt konstiga saker. Otäcka saker.
Alltså, jag vet inte vad det är han håller på och vill där. Jag vet inte.
Det är någon som går i stallet om nätterna. Som är vaken när alla andra sover. En silhuett i mörkret som iakttar i sömnen. Så nära att andetagen kittlar skuldran. Så obehagligt att det är bäst att fortsätta blunda.
Alltså, allt möjligt händer då.
Jag vill inte sova i natt fast jag läser.
Det börjar bli riktigt trevligt för att jag är dålig.
Det finns ingen som kommer att tro på oss. Vi måste därifrån och det är nu.
Ett efter ett sticker barnen från gården i Valsjö. Men alla kommer inte hinna därifrån.
Om det har kommit någon utomstående till gården så har det varit någon Ronja har känt.
Och då hade han ju... märklig berättelse om en man med viss klädsel som hade kommit och gått.
Det här är en mörk historia om barnen på gården. En serie i 5 delar av Mårten Trofast.
En polispatrull skickades till den gård i Vålsjötrakten där familjen bor. Och när patrullen kom till platsen så hade de anhöriga precis hittat kvinnan död i ett av fastighetens utrymmen.
Varför? Varför var hon tvungen att dö? Och på vilket sätt?
Det var bara sorgligt, allting.
Alla pratade om det. Alla pratade om det.
Hela historien här håller ju på att utveckla sig till en fruktansvärd tragedi.
I min yrkesroll så ska jag hjälpa barn och göra det så bra som möjligt för dem. Och det misslyckades jag med.
Vi bor då i ett stall som har varit 12-13 grader på vintern. Alltså knappt det är sånt. Alltså det röker om munnen när man andades.
Vill du lyssna på hela serien redan nu och även få exklusiv tillgång till alla tidigare avsnitt av En mörk historia? Bli då betalande prenumerant på Podme eller Third Ear Plus. Gå in på podme.com eller thirdear.studio för att starta din prenumeration. Det här är den första delen. Hemflytten.
En polisbil kör genom det öppna skånska landskapet. Det är en grå vårmorgon. Åkrarna är tunga av nysmält snö. Polisen har fått in en anmälan om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Och anmälan kommer från en man som bor i en lägenhet i Östra Grevie. Och den han vill anmäla är sin egen bror. Polisen kliver in i lägenheten i Östra Grevie. Där inne finner de 3 personer narkotikapåverkade. Och i ett av rummen hittar de 4 små barn. Polisen beskriver det som att barnen vistas i en fruktansvärd misär tillsammans med 3 narkotikamissbrukare, deras föräldrar och så pappans bror. Alltså han som gjort polisanmälan. Brodern berättar för polisen att han misstänker att barnens pappa förgripit sig på döttrarna, 1 och 3 år gamla. Likaså misstänker barnens mamma att deras pappa utnyttjat dem sexuellt. Pappan grips och förs till polisstationen i Malmö, medan barnen körs till en barnklinik i Lund. Den här vårdagen 1993 omhändertas barnen akut av socialen enligt lagen om vård av unga. Ett par nyfödda tvillingar ligger på rygg i vardagsrumssoffan hemma hos Caroline. Det är full cirkus här. Carolines kille har blivit ansvarig för det stora familjeäventyret. Det vill säga att ta med hela familjen på utflykt. Och det är lättare sagt än gjort. Det är många som ska med. De 2 hundarna, dottern och så de nyfödda tvillingarna. För Caroline har det varit viktigt att skaffa sig en stor familj. Eftersom hennes egen slagits i spillror.
Den betyder allt. Det är liksom... Det som har hänt mig när jag var liten, det är ju ingenting som jag kommer på något sätt tillåta min familj att ske.
Caroline, hon är ett av de barn som hittas i den där lägenheten 1993.
I efterhand så är det så svårt att få ihop varför ingen gjorde någonting.
Händelsen i lägenheten blir starten på en lång kamp om vem som har rätt till barnen En strid mellan de biologiska föräldrarna som vill ha tillbaka sina barn och familjehemmen som vill att man ska lyssna på barnens önskan att inte flytta hem. Det är en strid som kommer att pågå i över ett decennium och som kommer att ta slut först efter att ett av barnen dör. I flera år ropade Caroline och hennes syskon på hjälp, men de ropade åt döva öron.
Vi har aldrig fått hjälp när vi har bett om det.
Efter polisens insats i lägenheten 1993 begär socialförvaltningen i Sjöbo kommun en akut utredning gällande de misstänkta sexuella övergreppen på döttrarna Caroline och hennes stora syster Lottie. En polisutredning inleds också. Pappan nekar till brott. Och vid en gynekologisk undersökning hittas ingenting som kan fastslå att de två döttrarna utnyttjats sexuellt. Polisutredningen läggs ner i brist på bevis. Samtidigt visar socialtjänstens utredning att föräldrarna brister i föräldrarollen. Att barnen levt i kaos utan mat eller sovrutiner. Att de är i särskilt behov av stabilitet. Och därför placeras barnen i familjehem, vilket båda föräldrarna ger sitt samtycke till. Och här splittras syskonen. Stora syster Lottie och lillebror Tony flyttar till en familj i Sjöbo, medan Caroline och hennes storebror Mischa flyttar in hos en familj i Tommelilla.
De har ju betytt oerhört mycket för mig. Det har ju varit min trygga punkt.
Caroline är knappt 2 år gammal när hon flyttar in till familjehemmet. I samtal med socialtjänsten i Sjöbo beskriver familjehemmet att de upplever Caroline som närmast apatisk. Att hon lever i sin egen värld utan kontakt med omgivningen. Att hon inte kräver någonting förutom när det kommer till mat. Att hon äter tills hon spyr. Och om nätterna får hon hysteriska anfall. Hon sitter som förstenad och gallskriker och är helt okontaktbar. Men det här är problem som sakta försvinner under tiden i det nya familjehemmet. Caroline knyter an starkt till sina familjehemsföräldrar.
Så att de har ju liksom alltid funnits där på något sätt. Alltid sett dem som min mamma och min pappa. Så det var min familj och mitt hem.
Under de kommande åren görs nya utredningar av barnens situation. Varje gång konstateras det att fortsatt familjehemsplacering ska gälla då barnens utveckling ständigt går framåt. Men när Caroline bott i familjehemmet i 6 år väljer hennes biologiska föräldrar att avbryta placeringen.
Uppbrottet från min fosterfamilj var ju det värsta tänkbara. För min biologiska familj var ju just en biologisk familj, men inte så mycket mer än så. Vi är ju kött och blod, men jag har bott hela min uppväxt från att jag var runt 2, precis under eller strax efter i min fosterfamilj fram tills jag var efter 8 år gammal och byggt upp det som jag trodde var mitt liv där.
Hemflytten sker snabbt.
Som barn, du förstår liksom inte varför. Så för mig blir det ju bara som att varför tar inte min fosterfamilj hand om mig? Varför säger de inte stopp? Det finns liksom ingen vuxen som stoppar det.
Sommaren 1999 flyttar Caroline hem till sina föräldrar på gården i Vollsjö. Gården består av ett rött och ett vitt stall samt ett boningshus. Och på gården bor vid den här tiden redan hennes äldre bror Mischa som flyttat hem ett par år tidigare.
Alla hade ju en bra tid kan man säga precis i början, men jag skulle inte säga att det var väldigt lång. I barns uppfattning så tog det nu slut väldigt fort. Jag kan inte säga om det var månader eller... Jag vet att det gick väldigt fort och att jag började ringa min fosterfamilj ganska frekvent efter hjälp.
Tony var bara 10 månader när han och hans syskon omhändertogs av de sociala myndigheterna. Han och hans stora syster Lottie blev placerade hos en familj i Sjöbo.
Vi hade det jättebra här.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Idag, över 30 år senare, bor Tony kvar på samma gata.
Det är ju just därför jag har skaffat hus här uppe också, för jag känner tryggheten här psykiskt. I det området så.
Vad känner du för gården i Valsjö?
Jag har ju en sak nu. Jag säger att jag ska bli miljonär. Och när jag är miljonär, då ska jag jämna det med marken. Det har jag alltid sagt. Den ska bort, den gården. Alltså. Den ska inte finnas. Där är inget gott ur den. Jag känner bara avsky med den gården.
Vad är det du känner avsky inför?
Ja, alltså... Allt, hela livet fallerar alltså med den jävla gården. Och ännu värre då. Tyvärr, Lottis liv också. Bokstavligt talat är ju så.
2 år efter att Caroline och Mischa flyttat hem till gården i Bollsjö har det blivit Tony och Lottis tur. De har då bott i familjehemmet i Sjöbo i 8 år.
Vi blev hämtade i skolan och helt plötsligt åka dit.
Och där, på gården i Bollsjö, finns ytterligare ett syskon. En 7-årig pojke.
David var ju en, vad ska man säga, djävulunge. Han höll på mycket med hus.
David föds 1994, 1 år efter att hans äldre syskon omhändertagits. Han har rödlätt hår och lite fräknar på näsan. Han springer ofta runt med ett fiskespö i handen eller leker med dinosaurier. Han står lite utanför de andra syskonen som ju knutit starka band till varandra i respektive familjehem.
Jag var ju hans förebild så att säga.
David ter sig till storebror Tony. Framförallt är han intresserad av Tonys PlayStation.
Så då ville han ju spela på dig, så då utnyttjar jag ju dig till exempel. Att då fick han ju gå stjäla eller så, göra en Nutella-macka till mig. Sånt, för vi fick inte ta det av vår biologiska mor, för det var hennes. Så då fick han stjäla en sånt, så fick han spela en kvart.
Du utnyttjade honom lite där?
Ja, det kan man väl säga då. Sen hade hon ju så förråd och sånt. Så det var det ju kakburkar och sånt. Så man tar 2-3 kakor så. Så fixar han det. Man får inte vara dum som sagt.
Och då fick han spela lite?
Ja, då fick han spela lite dator. Eller tv-spel.
På många sätt är David som vilken lillebror som helst.
Vi hittar på mycket hus tillsammans. Alltså så, han såg alltid upp till mig. Så det... Men visst, alltså det var ju bråk. Ordentliga bråk och sånt, men... Vi hade ju roligt i början, alltså till exempel när vi köpte smällar och sånt, så då hade vi ju krig med dem. Tog vi en gammal dörr till exempel i stället och satt oss där och kastade, vad ska man säga, bomber mot varandra. Och... Nej, men sen så hade vi ju inte råd med till exempel Yu-Gi-Oh-kort hette det då. Så då satt vi och ritade egna, minst så satt vi i solen och spelade sånt en hel dag. Och sen fick vi ju typ, vad är det, andra gardens brännskador på ryggen, för hela ryggen blev helt full med blåsor. Vi cyklade ihop, vi... Ja, lekte ihop mycket.
Hur skulle du beskriva honom som person, liksom?
Instabil. Väldigt instabil.
Han retades gärna och tryckte gärna på alla knappar han kunde. Och gjorde det gärna med flit och tyckte det var jättekul.
Lillebror David kommer senare att diagnostiseras med grav ADHD.
Och när han hade sin medicinering så funkade den jättebra. Som det tror jag ska göra. I alla fall. Men när han inte fick den i tid eller han inte fick sin medicin eller han fick inte de förutsättningar han behöver så var det, då var det en helt annan person.
Davids diagnos gör att han kan få rejäla utbrott. Syskonen beskriver det som att det svartnar för ögonen.
Han använde alltid allt. Alltså han bet ju, han slog sig, han tog det oftast dammsugarrör och sprang efter en.
Han tycker det är kul att göra folk illa. Och det, om det inte var mot oss som jag sa tidigare med dammsugarrör eller skada oss fysiskt, så kunde det vara mot djuren som vi hade på gården. Det kunde alltid vara från hela senap i rumpan på våra höns. Då springer de tills de dör då. Han kunde leka med kattungarna och kasta dem från höloftet. Man tyckte det var jättekonstigt och man tyckte han var bara allmänt konstig när man kunde vara så inne i att skada ett djur.
Det uppstår ofta konflikter mellan syskonen på gården som alla är utåt agerande.
Så de var ju alltid bråk, alltså vart i varannan dag ute i Vållsjö.
Och Tony och Caroline upplever det som att deras mamma alltid tar Davids parti när de bråkar.
Han gjorde ju aldrig någonting.
Det, hon skyddar gärna David för allt.
Så hon skyddar ju alltid han, som var hennes favorit. Så det är... Men då med vår biologiska far så hade han väl lite sämre, kan man säga. Ja.
Redan innan Tony och Caroline flyttar hem till gården kommer in anmälningar rörande lillebror David. Bland annat från barnomsorgen som märkt att David har blåmärken längst ner på ryggen.
Han fick mest stryk av alla.
När David berättar vad som hänt säger han att han blivit slagen av sin pappa.
Han blev ju riktigt slagen alltid.
Vill du berätta?
Men alltså han kunde, ja, han slog ju då var lillebror med knytnäver och allting. Så någon gång minns jag när jag såg när jag var liten, han gjort en typ leksaksbil i trä. Då tog han ju den och slog på hans ben och sånt. Det minns jag.
Din biologiska far på David?
Ja, exakt.
Han kunde ju bli stampad på. Han hade en gång ställt sig liksom på hans huvud. Huvudet på golvet och pressade. Och man var förbannad för att han hade sina utbrott. Och då var det ett av sätten. Han har fått utstå egentligen mest skit. Så egentligen tycker vi så synd om David så. Så att han har fått ta så mycket skit som han egentligen inte alltid är berättigad för.
Enligt Caroline är det inte själva slaget som gör mest ont, utan vägen dit.
Man hörde på sättet hur man gick, hur man trampade eller hur man la sina steg, hur hårda de var, hur långa de var eller hur snabba de var.
Man kan enligt Caroline höra på pappans steg vilket humör han är på.
Man försökte vara snällare, man försökte ändra sig om jag strök en klänning fel eller en skjorta fel eller jag gjorde fel med disken eller det kunde bara vara att man var i samma rum och att man hörde att pappa blev förbannad.
Caroline beskriver det som att hennes pappa, precis som David, kan få svarta ögon.
När du har fått en viss blick så visste du att nu är det dags. Och då går det ganska fort. Och då hoppade man över soffryggen och så sprang man till sitt rum som då var i boningshuset. Och försökte man skydda sig på något sätt.
Men det är inte alltid Caroline hinner att ta skydd.
Och sen kunde jag bli tagen på vägen. Och så kunde vad som helst ske. Du kunde bli dragen i håret eller du blev släpandes på golvet. Du kunde bli sparkad på eller slagen eller nedtryckt med något annat föremål. Eller du kunde hamna i kläm eller bara hotad.
Men det är inte bara pappan som är fysisk, enligt Caroline. Hennes mamma har något som hon kallar för holding.
Hon satt liksom gränslad över en och man kunde inte sparka sig loss eller dra sig loss. Och hon, när hon höll en så, man skrek ju för man ville komma därifrån och då höll hon som handen över munnen.
Och det är när tårarna rinner ner bakom näsan och bildar tjockt, segt snor som det blir svårt att andas.
När den handen kom över munnen så var ju det var så hemskt, man får inte luft. Och så vet hon att det är det sättet att det kommer gå så långt att jag inte får luft och det blir att jag blir lugn och sen är man helt slut. Sen ligger man bara där på golvet kvar, lämnad. Sen minns man inte så mycket efteråt, utan man är liksom helt slut. Mm.
Ja. Ja, det var väl hennes bästa sätt än i den att ju lugna ett barn, men ja.
Tony vittnar också om andra bestraffningsmetoder.
När vi hade bråkat, till exempel jag och min lillebror David, så bråkade vi och sånt och sen så blev då moren sur. Och då till exempel, jag satt hon sig på en stol och skrek då ens namn, så skulle man komma fram och sen fick man sig en lösning, en örfil. Och sa man någonting då så tvättade hon i munnen med tvål och sånt. Så det var ju lite roligt. Nu tänker jag tillbaka på.
Men du blev tvättad med tvål?
Ja, man fick en sån här smäll och sen sa man ja, typ att de var en idiot eller en hora eller vad man nu vill säga för ord. Så då blev det ju in och ja, då är det dags att tvätta mungen med tvål. Ja, då blev det ju så. Det smakar inte gott.
Hur gick det till rent praktiskt?
Liksom? Ja, det var ju bara att ta under armen. Sen så var det ju sån hård handtvål och bara smaga. Nej, men typ så.
Det måste ha varit fruktansvärt.
Ja, det var inte gott. Men det, ja.
Och den som syskonen vände sig till för att söka tröst och trygghet i stora syster Lottie.
Men då var man ju väldigt rädd, så då var ju alltid Lottie tryggheten där i en, så då låg hon alltid typ och höll om en och ja, lugna en och lite sånt, för man var rädd när man var så liten. Så det var tryggheten. Det är den hon alltid har varit.
För att stötta familjen i Vålsjö finns där ett par timmar i veckan en socialsekreterare som vägleder familjen i deras relationer. Som sätter regler och gränser. Och syskonen tycker att stödet fungerar bra då socialsekreteraren är på plats. Men så fort hon försvinner blossar konflikten upp igen. Och de spårar ofta ur och slutar med fysiskt våld. Men 2 år efter att de sista barnen kommit hem till gården händer något som kan bli deras räddning. Föräldrarna skiljer sig. Pappan försvinner från gården. Och snart träffar mamman en ny kille.
Han var så glad i henne och var så glad i oss och ville göra allt för oss. Och ville vara vår pappa och ville till och med att vi skulle kalla honom pappa.
Mammans nya kille, styvpappans inträde på gården, blir ett rejält uppsving för hela familjen. Han köper loss gården i Vollsjö som familjen tidigare bara hyrt. Det gamla svinstallet görs om till ungdomsslänga. Alla barnen får egna rum. Och flytten ut i stallet verkar ge en lugnande effekt på hela familjen. Nu slipper de gå varandra på nerverna hela tiden. Och styvpappan verkar vara en godhjärtad man. Han visar både barnen och deras mamma omtanke. Han tar med hela familjen in till Sjöbo City och går på restaurang. Något som tidigare varit helt otänkbart.
Han var jättefin för min mamma. Han var uppvaktande och man förstod att det var något kärleksfullt och det var väldigt fint. Det fanns liksom ingen ond själ i honom.
Det var superbra. Han var en jättebra man. Alltså, han hade dubbla jobb, han hade bilar, han hade hus. Han hade jättebra liv. Och sen träffar man en människa och då gör hon någonting med dem, med psyket. Sen så blir folk fucked up alltså.
Och så är det en annan grej med styvpappans inträde i familjen. När han flyttar in på gården flyttar också tre vapen in i ett vapenskåp i boningshuset. En hagelbössa, en grytrevolver och ett 22-kalibrigt salongsgevär.
Herregud, det är två skott liksom.
Kvart över 11 igår kväll fick polisen ett samtal från den unga kvinnans föräldrar som ville anmäla henne försvunnen.
Det är inte likt henne att hon inte har av sig.
En polispatrull skickades till den gård i Vollsjötrakten där familjen bor. Och när patrullen kom till platsen så hade de anhöriga precis hittat kvinnan död i ett av fastighetens utrymmen.
Hur kan en person vara död där inne?
Du har hört den första delen av Barnen på gården. Ett program av Mårten Trofast.
Kvinnan hade skjutits till döds med ett 22-kalibert vapen.
Det där var en muta för klädskott för ett brott som man inte hade begått.
Om du prenumererar på 30 Plus eller Podme kan du redan nu lyssna på alla delar av den här serien. Då får du också exklusiv tillgång till alla våra tidigare avsnitt av En mörk historia. Bli betalande prenumerant på podme.com eller 30er.studio.
Det var ju som, det var ett jättekonstigt beteende. Som att han visste vad kroppen var.
Det känns bittert. Riktigt bittert.
Producent för den här serien var David Mer. Researcher och intervju Arvid Norling. Ljudmix Elin Rosenberg. Vignettmusiken är skriven av Joel Isarides. Arkivklippen kommer från TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Tack till Britt Risberg och Per Nilsson på Ystads Allahanda. Vi har under arbetet med det här programmet haft kontakt med David som slutligen valt att inte medverka i programmet. Han har fått ta del av det som framkommer i serien. Vi har kontaktat barnens mamma och styvpappan för att ge dem en chans att bemöta det som framkommer i serien. De har valt att inte svara. Den biologiska fadern är inte längre vid liv. Ansvarig utgivare på 30 Studio är Martin Jonsson. Det är en produktion från 30 Studio. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma- eller till exempel Burger King.